Det här är en podcast av Filip Andersson,
Wilmer Nilsson,
Oliver Leo och tyvärr närvarande Alfons Johansson.
Vi ska diskutera och samtala om romantiken och realismen, två världsledande epoker. Vi kommer att ta och börja med romantiken. Romantiken var en litterär epok som varade 1780 till 1830, där vi fick mycket veta mycket om känslor, tankar om religion, gåtfullhet, men även mycket litteratur och litterärt.
Och hela romantiken började i Frankrike när den franska revolutionen bröt ut och tog slut 1789. Då var de tre ledande orden frihet, jämlikhet och broderskap, och de har vi tänkt prata lite mer om.
Så vi kan börja med frihet.
Friheten, det var ju mycket under franska revolutionen. Man ville ju ha sin egen rätt. Man ville ju
kunna leva och få styra själv hur man vill.
Ja.
Och mycket frihet som folk trodde skulle bli bättre. Det kan jag tänka mig var framförallt i Afrika, där slavhandeln var i full gång. Och den höll på att ta slut. Och afrikanerna, de ville ha frihet och kunna få arbeta och ha sitt eget land, självstyrt och så.
Mycket rättigheter inom friheten faktiskt.
Som saknades under den här tiden. Men som successivt har blivit bättre och bättre. Och nu så lever i stort sett många länder, nästan alla länder i världen med frihet. Men det finns ju självklart de som har diktatur som är kvar.
Nordkorea, Ryssland.
Där man kanske inte har samma frihet och rättigheter som man har.
Nej, där har de verkligen inte rätta friheten. Speciellt inte Nordkorea som inte får ta del av omvärlden. Ryssland är lite snällare om man säger så.
Ja.
Där man i alla fall får ta del av omvärlden och så vidare och så vidare. Men
nästa punkt är ju jämlikhet.
De går ju i sig lite varandra. Både den här friheten och jämställdheten. Men jämställdheten är ju någonting vi verkligen kan relatera till i dagens samhälle också och jämföra till. För det är ju långt ifrån jämställt och alla lika värde i samhället idag.
Ja, verkligen.
Som man kan ta ett exempel. Förr i tiden så hade inte kvinnor rösträtt, de hade inte samma rättigheter, de fick inte sitta i riksdagen. Nej. Kanske. De fick inte vara med och påverka landet, utan kvinnorna skulle bara vara hemma och arbeta, fick inte ens ha ett jobb.
Nej.
Men
de tog hand om hemmet.
Ja, och det var det de skulle göra. Men det har blivit en successiv process. Och nu, efter år har det gått, har kvinnor fått rösträtt och i många länder. Och nu i Sverige så har vi kommit så långt, så nu jobbar vi för lika löner hos båda könen.
Men vi har fortfarande en lång bit kvar på vägen.
Ja, vi ska ju säga att någonstans började ju denna jämställdheten. Och jag tror även att ni tror att startskottet måste nog vara där i början på 1800-talet, kanske sent mitten av 1700-talet, där man insåg att alla har inte samma rättigheter och alla har inte samma värde. Och vi ska tillägga att det är inte bara löner, jobb och det som spelar roll, utan det är även hudfärg. Det är så hemskt så att det är hudfärgen som också spelar roll.
Som förr i tiden då var ju många mörkhyade slavar och sånt, medan till exempel i Frankrike de vita hade mycket bättre förutsättningar än kolonierna i Afrika, där slavarna jobbade. Och det har präglat oss lite efter vad vi är idag, där många tyvärr tycker att mörka inte ska ha samma rättigheter som kvinnor ska. Men där har det också varit en process med apartheid och många olika steg som har gått igenom. Och i Sverige är vi på en god väg.
Ja.
Med ett jämlikt samhälle. På båda de två fronterna, skulle jag vilja säga.
Ja,
det
är hyfsat i alla fall. Det är klart att man alltid har någonting att jobba på. Inom de, alltså jämställdhet och rättigheter. Och det är klart att det aldrig kommer kunna bli. Det tror inte jag i alla fall riktigt. Alltså riktigt jämställt. Och att alla har samma rättigheter. Men man kan komma så nära som möjligt i alla fall. Och försöka, det har alltid varit ett försök.
Ja, och det är det här som har präglat oss efter hur samhället ser ut idag.
Ja.
Och sista punkten då, det är broderskap.
Men med broderskap så tror jag, jag menar att alla, att länderna, de ska vara, alla ska vara vänner. Man, alltså inte, inte bråka med andra länder.
Nej.
Och i krig och sånt.
Det var ju det.
Men också, inte bara med andra länder utan också med sitt eget land.
Mm.
Inbördeskrig och...
Frankrike har gått igenom väldigt mycket så ju.
Ja, det såg ju då.
Franska revolutionen fick bygga upp landet och hålla på igen. Och det här blev ännu en sak med mycket krig som de fick bygga upp landet. Och det är väl det, då väl världen enats om att man försöker avskaffa så mycket krig som möjligt och sånt. Och bygga mer broderskap samhälle.
Ja, verkligen. Men samtidigt det där, alltså broderskap, det är någonting som, det tror jag var någonting som var jättesvårt på den tiden. För det var ju inte, eller alltså det var ju inte optimalt när man ville ha mer yta. Det är klart det blev lite, ja inte lite tjafs, utan det blev ju krig. Och någonstans borde man väl ändå liksom nöja sig med det landet man har och den ytan man har. Jag tycker det är ganska onödigt att bråka om landyta. Det är klart man vill. På den tiden då var det ju störst land till yta, var liksom mäktigast och hade mest makt. Men så tycker jag inte det är längre, utan det är de som har liksom... Ja, men Sverige, det tycker jag har kommit en bra bit. Det är liksom bra rättigheter och... Ja, där. Men med bra rättigheter då får man ju mycket makt också, tror jag.
Ja.
Mm. Efter det här, folket trodde att det skulle bli ett mer jämställt samhälle och allt det här. Och Europa var hoppfullt som kontinent och som alla länder där. Men så blev det tyvärr ej, utan det gamla Europa levde på med stränga regler och så. Men då blev ett ord som blev väldigt ett stort nyckelord inom romantiken. Känslor blev också viktigt då.
Ja, det var ju som
man ville tränga undan förnuftet. Och känslorna fick mer tyngd än förnuftet. Man ville få bort mekanisk världsbild och materialism. Som är en filosofi där man tror att världen börjar uppbygga materia. En väldigt grå syn att se på världen. Man ville få mer känslor i det hela och skrev mycket om känslor. Och konst och skrift gick ihop.
Jo, men jag håller verkligen med honom. Men det var väl även någonstans där litteraturen kom in i bilden också. För det var mycket känslor som Oliver säger. Och då började man ju anteckna dem, så att säga. Alltså man skrev ner sina känslor, man skrev ner vad man tyckte och tänkte. Och där var nog starten av mycket skrivande. Men såklart så går det inte att ha ett lågt läskunnigt land när det är mycket litteratur, utan läskunnigheten ökade ju även den. Men för att läskunnigheten ökade så var det ju, så behövde det finnas mycket böcker. Alla skulle ju kunna behöva läsa.
Skrivs ju mer romaner.
Ja, och då kom ju även den bilden in, industrialism.
Mm.
Boktryckarkonsten kom. Man behövde ju mer tryckeri.
Mm. Och själva boktryckarkonsten var ju grunden till att samhället på något sätt blev glatt igen. För det var en flykt att skriva och komma ifrån allt elände som hade hänt. För man trodde ju att Europa skulle bli bra. Då skrev man som en flykt om ett samhälle som var bra i Europa. Där länderna var överens och allt var gott. Och det var som en flykt från själva samhället. Och där hade boktryckarkonsten en stor påverkan. Att tyskarna hade kommit på den för.
Ja, det var ju väldigt mycket romaner. Det finns ju väldigt många olika slags romaner. Du kan väl ta...
Ja, jag har några. Det finns historisk roman. Äventyrsroman. Dagboksroman. Och brevroman. Men mycket mer också.
Mm.
Det är bara en av få. Några av många.
Mm, mm. Det var... Äventyrsroman tror jag glattade livet i mycket folk under romantiken, för det var ju liksom spänning, man ofta tog ju författaren med den ut på en tur liksom, bland riddare och bland 100 år tillbaka ungefär.
Jag fick att känna att du var med i det.
Och kunde skriva, de skrev mycket om känslor för de ville uttrycka sig mycket, det var ju ändå känslornas tid kan man säga.
Jo, verkligen var det så. Men för att industrialismen skulle komma in så behövde man ju ha mer industri. Och för att industrin skulle liksom fortsätta så behövde man ju folk till industrin. Och då, det ledde till att mycket jordbrukare, mycket folk flyttade in till landet.
Och det kan man ju se då att det bara utvecklas, för det blir mindre och mindre på landet. Städer och städer växer, ja, städer växer verkligen. Och ja, men om det är bra eller dåligt, det kan man tycka man vill, men det är...
Bönder får ju fler, alltså mer ansvarsområden, om man säger så, mer åkrar, för det är ju färre bönder nu för tiden.
Ja, och allt började på den här tiden då.
Mm.
Och det är det som gjort att det blivit massproduktion till allt. Så att böcker hade kunnat skrivas,
ja,
och
att
kläder och sånt kunde produceras och allt. Så det var industriella revolutionen som satt fart på hela romantiken, kan man säga.
Ja. Och än idag har vi ju kvar den industriella revolutionen, om man säger så.
Mm.
Alltså det är ju mycket industri fortfarande och även den utvecklas ju fortfarande.
Yes.
Så det, nu har det ju nästan övergått till robotar.
Mm. Så det går alltid framåt.
Ja, allting utvecklas hela tiden.
Under romantikens gång skedde även nationalismen. Och nationalismen var... när stora länder splittrades till mindre länder. Stora länder blev många mindre länder.
Ja.
Sovjet till exempel. Ja, Sovjet och sånt. Fast det var lite senare.
Alltså, men nationalstater.
Ja, nationalstater.
Nationalstater där, som Oliver säger, stora länder splittrades till små länder. Till exempel som Sverige och Norge satt ihop.
Mm.
Och sen blev det istället bara, alltså bara Sverige och bara Norge.
Yes. Det blev ett nytt tänkande i nationalismen. Man hyllar mer nationen och kulturen. Och där hyllar man ju konsten, litteraturen och det. Och där togs litteraturen och konsten. Det var ju påverkan till att konsten och särskilt litteraturen och skriften gick så bra under den här tiden. Och det var det som var själva nationalismen då.
Ja, detta var vårt snack och vårt samtal om realism, romantik och nationalism. Nu går vi på realismen. Det här är vår samtal och diskussion om realismen och ungdomsklassiker. Realismen var en litterär epok som varade 1830 till 1860.
Realismen var en tid med väldigt hastig samhällsutveckling. Jag tror att stora samhällsutvecklingen berodde på att folk flyttade in från staden för att få industriella jobb.
Och den industriella revolutionen ledde ju även den till stora förändringar i samhället och nya situationer för folket. Vilket delade till ilska och besvikelse bland folket. Eftersom de inte var vana vid att hantera de nya situationerna visste de inte hur de skulle ta sig till.
Vad tror och tycker ni om detta?
Jag tror att det var så att när folket skulle flytta från landet in till städerna så blev det ny lön. Folk hade inte riktigt hunnit anpassa sig än och det gick väldigt fort. Det bildade snabbt slumområden med hälsoproblem och kriminalitet.
Ja, bara en fråga. Hur tror du, eller hur skapades slumområden tror du? Eller?
Ja, men jag tänker lite som det är idag. Idag så bildas ju en del slumområden för folk kommer utifrån landet. Och så sätts de på en viss plats och en grupp. Och när det är en grupp som inte kanske har lika bra ställt, då bildas det kriminella unggäng och grupper och sånt. Och jag kan tänka mig att det var samma förr i tiden.
Mm.
Och de som var här då, de jobbade ju, hade ju stora hälsoproblem och det spreds sjukdomar och sånt. Och medans medelklassen i städerna och runt om ökade medan under den industriella revolutionen.
De ökade ju... Eller medelklassen blev nog lätt högre för att det blev högre löner för bättre jobb. Och
mer pengar.
Exakt.
Och då ökade ju köpviljan. Att folk ville köpa mer. Som fortfarande finns kvar idag. Folk har behov av saker. Och det var ju perfekt under den här revolutionen då. För då, det var ju när industrin var i sin högsta fart. Och då så... massproducerade saker, för det var nu som allt verkligen startade igång. Och det ledde ju till att det blev en köpstarkare medelklass.
Men det var ju så att arbetsvillkoren var inte så jättebra, eller? Men...
Nej,
när
det kan man se koppling till det då. Det var mycket barnarbete. Ja. Och vad tycker ni om det?
Jag tycker barnarbete är
inte så jättebra.
Nej, jag tycker sånt är hemskt.
Det är inte alls hemskt.
Nej.
Barn ska inte behöva jobba, utan det ska ju vara som i Sverige typ.
Men sen 1842 så var ju alla barn tvungna att gå i skolan i Sverige och så. Så mm. Det var ju bättre
liksom. Det var en bra liksom. Utveckling där.
Ja, Sverige kom lite framkant.
Ja.
Och man kan ju se spår av det då, för i andra länder som fortfarande ligger lite efter så är det väldigt många unga som får arbeta inom bland annat klädindustri och sånt, till exempel Indien, och som sliter och inte får sin
uppväxt.
Ja, och som inte får sin uppväxt som vi anser, tror jag, att man behöver som barn.
Men det Affe sa om arbetsvillkor, det är ju någonting som inte... Vi gick inte in så mycket på det, men det är någonting som inte är bra idag heller. Det är ju, har ju mycket med jämställdheten och sånt att göra. Utan, alltså, kvinnor får inte lika bra arbetsvillkor som män får.
Som vi pratade om i om romantiken.
Exakt. Med löner och könuppdelning och allt vad det är.
Och det satt ju fortfarande kvar i realismen inom litteraturen. Där folket inte heller, kvinnor inte heller vågade, de skrev under ett annat namn, skrev de sina böcker. Så att folk skulle läsa dem, och det satt fortfarande kvar då. Men det är något som har förändrats med tiden, och nu så läser jag själv många böcker av kvinnliga författare.
Ja, men
det... Ja, verkligen, det känns som att det är mer kvinnliga författare än män. Vad säger man? Manliga författare idag.
En av mina favoritförfattare är Astrid Lindgren.
Ja.
Det är en tjej.
Eller nästan. Det skulle jag faktiskt säga en del alltså ungdomsklassiker, eller?
Ja, verkligen. Någonting
som kommer att leva med länge.
Pippi Långström, tror jag.
Ja.
För vad tror ni? Tror ni görs böcker fortfarande som kommer bli ungdomsklassiker senare fram i tiden?
Det är svårt att säga nu när vi, alltså när vi lever i nuet, men det tror jag absolut.
Det tror jag verkligen.
Men samtidigt, de ungdomsklassikerna som vi har lyft upp med tror jag kommer vara alltså, i våra barns generationer också.
Och längre fram.
Ja, längre fram än det.
Verkligen.
Så ni tror att... Ja, men...
Alltså, en ungdomsklassiker för mig, det är ju någonting som aldrig går i tiden. En bok som aldrig går i tiden.
Såna...
Fortfarande någonting som diskuteras i boken, alltså ett budskap eller ett ämne.
Alla kan läsa den, alla åldrar.
Jag
vet inte, från generation till generation.
Nej, men jag håller med dig, och jag är en av dem som jag tycker är sådana. Det är verkligen Astrid Lindgren som finns kvar. Men förr i tiden under realismen skrev de ungdomsklassikerna lite på ett annat sätt då.
Ja.
De skrev ju, under realismen var det med att man skulle skriva om vad som hade hänt i ens egen uppväxt och sånt. Det var, man skulle skriva realistiskt, sånt som hade hänt i ens eget liv. Och det kan man se väldigt stora tecken på, jag menar, som jag kommer prata om senare, min författare. Där ser man spår av hur han levde som barn och hur han kopplade till sina böcker och så vidare. Och det finns ju fortfarande, det finns ju andra som har det sånt, bland annat Charles Dickens. Som skrev om sin åsikt och tankar. Och han skrev Oliver Twist då, ett barn som levde på gatorna och hade jobbigt och sånt.
Ja, man skriver ju mycket om samhällsproblem och sånt ju.
Ja,
så.
Och väldigt ärlig i sina böcker.
Ja.
Och försökte inte gömma undan problemen och sånt. Ja, och det gillades verkligen av läsarna. I och med att tidningsutvecklingen fick extrem fart och romaner såldes som aldrig förr.
Mm.
Ja, som gjorde att författarna släppte, vad heter det, de släppte mer serier, kan man säga.
Mer som följetongar.
Ja, följetongar släppte de.
Läsning var verkligen ett folknöje när realismen.
Ja, då var det verkligen, Wilmer. Men om man tänker efter så är ju inte litteraturen så jätteintressant egentligen, om man skriver om samhället och så. Men det blev det ju till slut, för man vill ju veta lite vad som händer och hur folk, andra folk tycker och så. Men om man kopplar lite med romantiken så var det väldigt mycket äventyrsromaner och mycket känslor som ilska, kärlek, om man var ledsen eller deprimerad och sånt.
Det var ju väldigt mycket realistiska händelser de skrev om. Så det var därför jag tror de döpte just epoken realismen till realism. Mm, det var väldigt precis. Mycket litterär, alltså realistiska grejer.
Ja, och så om man säger det som Affe sa då, att det var, det låter ju inte så jätteintressant egentligen med att skriva om vardagen bara. Ja, vad som händer liksom i böcker och sånt, tidning, okej, men vardagen, vad som hänt i sin uppväxt. Ja. Och som Affe kopplar med romantiken då.
Ja.
Så där man skrev mer om äventyrsromaner och sånt, mer känslor och sånt, så borde ju det egentligen vara en större succé. Men det var ett under att realismen slog igenom så hårt som det gjorde med litteraturen.
Mm.
Ja, kanon. Nu var jag klar med realismen och romantiken. Nu över till Alfons och hans författare.
Jag har ju då Lucy Maud Montgomery. Hon har skrivit Anne på Grönkulla. Och,
ursäkta, vad handlar den om?
Jo, den handlar om ett par som ska adoptera en pojke. Men av misstag så får de en tjej. Och denna tjejen då heter ju en 11-årig tjej. Och ja, hon är väldigt pratglad. Och hon ska ju då flytta till Grönkulla, som byn heter. Och hon är väldigt busig av sig och så. Och hittar på mycket hyss och sånt. Så då ville paret inte ha kvar henne, för hon var så busig. Men om hon uppförde sig så skulle de ha kvar henne. Men och så blev det. Hon uppförde sig och det blev bra liksom. Ja, det var lite om boken. Hon föddes 13 november 1874 i Clifton på Prince Edward Island i Kanada. Hon hade en morfar som dog år 1898. Och då fick hon mer tid för skrivandet. Men hon behövde även så här, ta hand om sin mormor som var väldigt sjuk och gammal.
Du sa att hon fick mer tid för skrivandet. Ungefär hur mycket skrev hon?
Jo, hon skrev allt som allt 21 romaner. Och ja, den kändaste blev ju då Anne på Grönkulla. Ja, hon fick ju mer tid för skrivandet då. Mm, men sen så dog hennes mormor och ja, år 1911, och då gifte hon sig med Ivan. Och ja, de fick tillsammans 6 stycken barn. Och Montgomery dog vid 67 års ålder den 24 april 1942.
Ja, tack för det Alfons. Jag har då tänkt prata om Mark Twain. Mark Twain och även så kallad Samuel Clemens. Hans uppväxt, han var född 1835 den 30 november i Florida. Han har 8 syskon med en svår uppväxt. Men hans mamma var död och hans pappa var alkoholist. Men hans pappa var även domare och stiftade du sa, lagar.
Ursäkta, du sa att hans pappa var domare. Hur var Mark som person? Han var hård och så.
Ja, Mark var raka motsatsen kan man säga. Han var väldigt busig och gillade att hålla på med hyfs och lekte runt i skogen och levde rövare där hemma. Men han läste även mycket tidningar i och med att den industriella revolutionen har varit och massproduktionen av tidningar har ökat. Så läste han mycket tidningar och därifrån tog han fakta som sedan skulle kunna bli, som han sedan skulle kunna skriva om. Han hade mycket tankar och åsikter som barn. Och en av tankarna var att han tyckte alla var lika mycket värda. Han var en väldigt medmänsklig person som inte gillade ras. Och att dela in olika religioner och det är fel på olika människor och så. Och det kan man sedan se tecken av i hans böcker.
Vad menar du med ras?
Ras med att båda mörka och vita var lika mycket värda, för under den här tiden var inte alla det för alla, och det är fortfarande ett problem i samhället nu.
Mm.
Men så tyckte inte Mark då.
Mm.
Hans riktiga namn är Samuel Clemens och det är en pseudonym. Mark Twain betyder egentligen två lots och det betyder två famnar. Och det används ofta ute på lots i floder och sånt, där han arbetade som liten. Så han har ett fejknamn kan man säga. Och namnet kom ju då efter som han jobbade på lots i Mississippi.
med att hålla på med fartyg och sånt när han var mindre. Men när hans pappa dog så var han 12 år. Han gick i femte klass och hoppade direkt av skolan. Han blev en lärling och tryckare till lokaltidningen. Och i den tiden stod det mycket om realismen då, som det gör nu. Vad som händer i nuet och sånt. Han skulle utvecklas sedan och flyttade österut till Philadelphia och New York när han var 18 år. Och började trycka mer och mer tidningar. Och till slut så blev han journalist. Men han slog först igenom med 1865 med Tom Sawyers äventyr. Och sedan 1876 kom den största boken han gjort, som även en ungdomsklassiker då, Huckleberry Finns äventyr. Fille, du ska... Philadelphia när han var 18 år och även New York när han var 18 år. Han var tryckare där och sedan blev han journalist.
När fick han... när fick han sitt riktiga genombrott och slog igenom typ?
Ja, hans första genombrott var 1865 med Tom Sawyers äventyr.
Mm.
Men senare skulle han göra en bok, Huckleberry Finns äventyr, 1876. Han skulle bli en ungdomsklassiker.
Mm. Men eftersom detta var under realism, kan du se några kopplingar mellan hans uppväxt och hans skrivande i Huckleberry Finn? Eller?
Mm. Man kan verkligen se att det är från realismen. För i realismen skulle man skriva om saker som har hänt i ens egna liv och som har berört en och sånt. Och som exempel har han med sig i boken då att huvudkaraktärerna är väldigt busiga. Och det kanske inte är en sån stor grej. För det kan vara många böcker så, men Jim och Huckleberry är väldigt busiga och man kan se tecken på det att han var det när han var liten också. Men lite större så här connection är att huvudkaraktärerna är väldigt medmänskliga och emot ras. Och det var ju även Mark då, som barn. Då Jim är mörkhyad och Huckleberry är vit, så träffas de och umgås som vanliga människor ändå. Vilket inte var självklart under den här tiden. Men det tyckte Mark då. Ett annat tecken är att Mark jobbade på lots när han var barn. Och i filmen så gör karaktären också det. Att de jobbar på lots och arbetar i floden Mississippi. Han skrev även, den här boken som han skrev då är en äventyrsroman. Och det är satir mot ras då. Att han gör en skämt om att hur man tänker med ras, att det är helt fel. För han var ju väldigt medmänsklig då och ville alla väl. Och det som gör den här boken till så stor, tror jag, för att huvudkaraktären Jim och Huckleberry i boken är huvudkaraktärerna. Och båda de två är väldigt skrockfulla, lättlurade och godtrogna som personer. Och det gör att boken än kan leva kvar idag.
Vad tror du det är? För att den lever kvar idag så är det ju som en ungdomsklassiker. Så vad tror du det som gör att det kan bli?
Jag tror att det är en ungdomsklassiker, för boken har bra budskap med rastänkande, tycker jag.
Mm.
Och jag tycker den passar alla åldrar, för det är en väldigt fin och härlig bok då.
Mm.
Som är hyfsat lättläst, men man kan komma igenom det och fortfarande tycka den är rolig och intressant.
Mm.
I och med att det är mycket som man kan relatera till egna livet som har hänt i Marks liv då. Och sen att huvudkaraktärerna är som de är då. Som fortfarande folk idag tycker om.
Mm.
Mark dog 1910 i USA den 21 april. Och då är det hans karriär tog slut.
Ja, super Oliver. Nu ska jag ta över och snacka lite om Alexander Dumas. En fransk författare. Född 1802. Och dog sedan 1870. Alexander hade en mycket tuff uppväxt på många sätt. Hans pappa dog redan vid 4 års ålder och hans farmor kom från Karibien och var svart. Alltså levde Alexandra upp med mycket rasism och mycket hat.
Tror du rasismen har präglat han med skrivandet och sånt?
Jag tror mer Alexandra har använt skrivandet som en... Som en, alltså, få ut känslorna liksom och skriva om underhållning till folket och försöka släppa vardagen lite där han är väldigt mycket hat från rasismen och sånt.
En flykt från vardagen.
Ja. Exakt. Ja, en flykt från vardagen som vi kommer mer till sen där han där börjar skriva lite om de tre musketörerna. Alexandre hade ett stort intresse för skrivande som vi sa och han, redan när han var ganska liten började han skriva i tidningar. För att sprida sina äventyrsromaner. Äventyrsromanerna innehöll en mycket, mycket underhållning. Bland spänning och... Där han tog med läsarna långt tillbaks. Cirka 100 år ibland. Och visade dem sin flykt tillbaka till världen. Bland riddare och musketörer och äventyrare. Det tyckte han var kul. Kanske för att det var så mycket fart och spänning. Men det är tre musketörerna, 1845 skrev han den och det skulle bli en väldig framgång i hans karriär.
Tror du den boken hade slått igenom så mycket om inte boktryckarkonsten hade varit så framgångsrik som den var just nu?
Ja, bra fråga. Jag tror boktryckarkonsten hade en stor påverkan på hans framgång. Det är klart att boktryckarkonsten hjälpte han eftersom... Ja, men tryckeriet blev ju stort. Hans böcker trycktes ju fler och böckerna spreds ut i världen.
Mm, och den industriella revolutionen gav väl en skjuts på det?
Ja.
Med alla fabriker och så.
Gjorde det verkligen. De tre musketörerna handlar ju om tre äventyrare. Athos, Aramis och Porthos. Men även hjälten Artagnan. Han skrev även fler böcker om dessa så de återkommer i flera av hans böcker. Ja, har ni några mer frågor?
Ja, du säger att det är tre musketörerna en ungdomslaskar.
Ja.
Varför tror du det?
Men jag tror böcker blir ungdomsklassiker för de har ett innehållet bra budskap. De håller alltid i tiden om man ska säga så. De passar alla. Och kanske för att de fortfarande har ämnen som diskuteras än idag. Liksom som Oliver sa innan, hans författare då skrev ju lite om rasism och sånt. Även det diskuteras ju en del idag, så jag tror ungdomsklassiker blir det nog av ämnen som än diskuteras idag. Ja, det var allt för mig om inte ni hade några fler frågor.
Nej,
då lämnar jag över till Wilmer.
Kanon Filip, nu tänkte jag berätta lite om min författare, Robert Louis Stevenson. Robert Louis Stevenson föddes i Skottland 13 november 1850. Stevenson hade en rätt normal uppväxt och var redan då intresserad av läsning och skrivning. När Stevenson var 31 år skrev han sin första bok, Skattkammaren. Den blev stor direkt. Den blev stor 83 när den skrevs ut i bok. Jag tror att den blev stor på grund av att den har en bra inledning och mycket spänning.
Kan du berätta lite mer om boken? Vad den handlar om liksom?
Ja. Huvudpersonen Jim Hawkins berättar om det äventyr han var delaktig när han var en ung pojke. Då var han en skurk. Han gjorde inte bra handlingar och snodde och tog saker. Men Hawkins hade fortfarande ett stort hjärta och gjorde även bra handlingar och inte dåliga.
Vilken, om jag får fråga bara, vilken genre boken skriver ni?
Han skrev om en del genrer. Han skrev mycket om ungdomslitteratur, barnlitteratur, fantasiroman, äventyrsgenre. Det gör att det passar till nästan alla åldrar. Men en sak som Stevenson ville få fram var att alla hade ett gott hjärta och en ond sida. Så man gjorde både bra handlingar och dåliga handlingar. Filmen utbredde sig i England under 1700-talet och började i England. Där Jims föräldrar äger ett värdhus. Värdhuset heter Emerald Benbow. En gammal sjöman tog en dag in på värdshuset. Kaptenen ger ungen en peng i månaden för att hålla utkik efter massa sjöman. Stevenson hade en far vid namn Thomas. Han hade en mamma som hette Margaret. Och så hade han en tjej som hette Fanny. Han och en tjej var tillsammans i 14 år. Men det tog slut när Stevenson tog dog utav lungtuber. Han blev 44 år och dog den 3 december 1894.
Denna boken blev ju känd som en ungdomsklassiker. Vad tror du är den? Vad är det som gör den till en ungdomsklassiker?
Nej, men det finns ju framförallt att man kan läsa det i alla åldrar.
Ja.
Och den är fartfylld och mycket fantasi. Och den skrevs för länge sedan och den skrivs fortfarande ut i mängder.
Mm.
Och framförallt på att den har en väldigt bra inledning. Och den är väldigt fartfylld.
Mm. Rolig för alla åldrar och läsare ja. Också.
Och säkert ett bra ända budskap från, då.
Vad sa du?
Och säkert ett bra budskap då.
Ja, också. Exakt.
Mm. Mm.
Tack så mycket.
Okay. Och det här var allt för vår podcast. Och vi vill tacka till er som har lyssnat och tagit tiden och lyssna på den här podden. Vi som har gjort den då är jag, Oliver Leo.
Jag, Filip Andersson.
Och Wilmer Nilsson.
Och Alfons Johansson, som tyvärr inte är här just nu.
Men ett extra stort tack till er.
Tack.